Ja, det är väl kanske dags att börja lite så smått här. Sista riktiga passet innan kvällens lite ännu lättsammare övningar. Och som ni kanske har sett så är det här rummet tillhör SNUS, Swedish Network User Society. Och det roliga är att jag fick vara moderator för det här spåret som handlar om trådlösa nätverk. Första gången jag var inblandad i internetdagarna var 2003, och då gjorde vi ett test på accesspunkter och VLAN-kort då till laptops. Så att det var intressant, och det var ju kul att det blev ett sånt här sammanträffande. Nu är väl den testrapporten lite irrelevant, för de gamla accesspunkterna går väl inte ens att hitta i på soptippen längre. Men vi ska titta lite både på teknik och hur man kan säkra upp sina trådlösa nätverk, och vi ska titta lite på risker och baksidan. Och först av allt då så ska Hassan från Trusec prata lite om teknik och lösningar. Så vi hälsar Hassan välkommen.
Så, god eftermiddag allihopa. Jag ska börja och försöka prata om lite olika sätt och metoder som finns idag som man skulle kunna tillämpa för att öka säkerheten. Jag tycker inte riktigt att man kan säga säkra de trådlösa näten. Ni kommer att märka det när Fredrik sen sätter igång att det finns en annan sak att tänka på just när det gäller trådlöst. Förutom säkerheten finns en del andra aspekter som kan vara intressanta att titta på i det här sammanhanget. Som sagt, lite metoder som vi kan börja använda för att få lite bättre, lite schysstare säkerhetsnivå helt enkelt på de trådlösa näten. De här metoderna är ju faktiskt också lite generella av sig, så de är tillämpningsbara även i andra sammanhang när det gäller nätverkssäkerhet. Så att de är inte bara öronmärkta det trådlösa scenariot. Om vi tittar lite grann hur vi använder våra nät egentligen i största allmänhet idag. Det här är hur det brukar se ut så att säga. Jag kommer någonstans, jag ansluter mig till nätverket. Nätverket brukar inte ställa speciellt många frågor till mig om vem jag är eller vilken identitet jag har eller någonting sånt. Utan det är ganska enkla förutsättningar som förväntas finnas i min dator eller den enhet jag kopplar till nätet. Att jag ska ha ett nätverkskort som funkar enligt viss standard. Att jag ska vara kompatibel enligt vissa protokoll och så vidare. Sen kan jag börja prata med det nätverket. Och vi börjar bry oss om vem detta som ansluter sig är först när vi börjar komma till punkten där vi behöver komma åt resurserna i nätet. Vi behöver komma åt en fil, eller vi behöver komma åt en viss applikation, vissa webbsidor eller någonting liknande. Och det är då som de här applikationerna, de här som levererar resurserna till oss, blir intresserade av att veta vilken identitet vi har. Så att man kan basera en slags diskussion om hur mycket access, hur mycket tillgång jag ska få till de här resurserna. Beroende på min identitet, grupptillhörighet och så vidare och så vidare. Och det är lite grann den här bilden som man egentligen försöker titta på och angripa och förändra lite grann för att höja säkerheten. Man kan säkert fråga sig varför, och jag tror man kan säkert också få väldigt, väldigt många svar. Om vi tittar lite grann på det trådlösa sammanhanget. Vi har ett trådlöst nät i vår organisation någonstans. Vilka är hoten vi ställs inför? Varför ska vi börja bry oss om säkerheten där? Det här är väl några svar som man skulle kunna ta och bara passa in för den här frågan. Det finns många som intresserar sig för våra nät av en eller annan anledning. Det kan vara både riktade, alltså direkta så att säga, intressen och oriktade intressen. Bara att vi har ett nät som är tillgängligt på ett visst sätt kan vara intressant nog. Att vi används som en resurs helt enkelt. Behöver inte ha någon speciell intressant information hos oss som gör att folk söker sig till oss. Utan vi används som en resurs bara någonstans någon använder för att gå vidare mot lite andra nät exempelvis. Så att ta vilken som av de här svaren tror det kommer platsa som ett väldigt utmärkt och bra alternativ till den här frågan. Varför behöver vi bry oss egentligen om och börja säkra upp våra nät? Ni har säkert också blivit uppmärksammade och läst en del tidningar om saker och ting som har hänt företag. Företag som har kört oskyddat, vill säga med ganska obefintlig eller dålig säkerhetsnivå, har blivit drabbade av ett eller annat. Informationsstöld, att de blivit använda som en resurs för folk som surfar gratis eller någonting sånt. Och sen har de gjort något knasigt och så har man blivit drabbad i sin tur. Man blir ju tagen som den som har orsakat problemet, och egentligen så är det någon annan som har varit i farten och laborerat via våra nät. Så det vi vill göra egentligen är att vi vill komma till den punkten där vi kan vara väldigt eller relativt säkra på att de som använder våra nät är verkligen auktoriserade att göra det. Man kan göra det här på väldigt många olika sätt, men alltså huvudfåran här, eller huvudtesen här, att jag vill se en identitet innan du får börja använda nätet som sådant. Bortsett från vilka resurser du vill komma åt, visa mig din identitet så kan jag gå med eller neka dig accessen till just den här specifika delen av nätet. Oavsett om vi pratar om ett nätverk för organisationen som sådan, eller om vi pratar om ett nätverk för våra gäster som ska accessa internet när de finns hos oss på företaget eller konferensen eller hotellet eller vad det kan vara för någonting. Det jag vill göra är att vara säker på att du verkligen är behörig att kunna nyttja det här nätet. Det finns en annan del som jag är oftast också intresserad av, och då är det i egenskap av den som utnyttjar en sån här tjänst. Jag vill väldigt gärna veta att jag kopplar upp mig mot den rätta leverantören av den här tjänsten också. Och inte bara vem som helst som råkar finnas i min närhet och som råkar heta just default eller vad det nu kan vara i SSID som jag försöker ansluta till, så att säga. Som en del i så kallade penetrationstestsammanhang som vi brukar vara lite delaktig i, så brukar vi göra lite kartläggning av trådlösa nät, och då springer man omkring med lite speciell utrustning och så kollar man vad finns det i det här företaget för datorer som letar efter olika trådlösa nät. Det är just en sån situation som jag som användare är väldigt intresserad att kunna säkerställa att nu kopplar jag upp mig mot just hotellnätet och inte någon annan som sitter ute vid parkeringen och utger sig för vad hotellnätet, just för att lura av mig och mitt system på värdefull information som jag ska så småningom utväxla med mitt hemmanät eller vad som helst via ett VPN eller någonting liknande. Så att vi vill komma till möjlighet att kunna, så att säga, autentisera trafiken eller autentisera själva nätverksuppkopplingen. Det är då vi kan börja prata om och kunna lämna lite säkerhet, alltså lämna garantier om att vissa saker försiggår enligt vissa säkerhetsnormer. Vi ställs helt enkelt inför två olika alternativ. Eller vi kan summera de här olika sätten som finns att skydda ett nät på två olika sätt helt enkelt. Det ena alternativet är att vi börjar tillämpa kryptering på någon nivå. De här nivåerna som jag skriver där med L2 och L3, då menar jag nivåerna enligt OSI-modellen. Vi pratar om nivå 2, nivå 3, så jag säger data, själva datalänken, och sen har vi nätverksnivån. Att tillämpa kryptering kan ju hjälpa oss att få en slags skydd, en slags autentisering av de parter som ingår i en kommunikation. Alternativet är att vi börjar tillämpa en regelrätt vanlig autentisering, någon form av en autentisering. Alltså vi lägger på ett autentiseringsprotokoll, ett slags stöd där. Så att innan du kan börja prata, oavsett om det är nivå 2 eller nivå 3 vi pratar om här, innan du kan börja utväxla vanliga paket med oss, vanliga Ethernet-ramar eller vanliga, så att säga, IP-paket med oss, så behöver du presentera en slags identitet. Först när vi är nöjda med den här identiteten och presentationen, vi har säkerställt din identitet på den dator som försöker köra, då kan vi släppa det vidare och börja kommunicera. Vi ska ta och titta upp lite grann på vad de här två alternativen kan erbjuda oss för möjligheter. Vad är det egentligen de skyddar mot, vad är det de inte skyddar? Om vi tittar på första alternativet där vi bara tillämpar en kryptering. Vi skyddar ju själva datat. Åtkomsten till data i klartext blir ju inte direkt möjlig. Tittar vi på trådlösa nät så kan ju någon fortfarande sniffa datat. Alltså den finns ju i luften i princip. Det är radiovågor, så någon med rätt utrustning kan fortfarande ta en kopia av allt vi skickar, vi pratar. Däremot så får de inte det i direkt, så att säga, bemärkelse i ett klartext variant. De måste fortfarande jobba med det för att få ut datat så i läsbar form eller i någon form som man kan nyttja. Så det vi inte kan skydda är som sagt att någon spelar in det här, någon sätter sig och börjar analysera det för att få tag på våra nycklar och så småningom få tag på datat i klartext. Så problemet här är helt enkelt hur tillförlitligt själva krypteringen är. Vilka egenskaper har den här krypteringen? Vilka egenskaper ger den oss? Hur mycket kan vi lita på den? Man börjar prata i termer om styrkan i själva algoritmen, alltså nyckellängder och så vidare och så vidare. Vi har sett en och annan exempel ute som har bevisat att det här själv och ensamt inte kan räcka. WEP är ett typexempel på det här när vi pratar trådlöst. WEP är ju så att säga knäckbart idag i princip i någonting som liknar realtid. Det kanske några, ett par, tre, fem minuter som vi behöver få på oss för att få fram de här så kallade WEP-nycklarna som används för krypteringen. Visst, bara de som känner nyckeln, alltså, och, eller kan nyckeln och har matat in den i sina system kan börja kommunicera med oss. Men som sagt, en bristfällig algoritm eller för korta nycklar, för mycket datorkraft som vi har i händerna idag gör det möjligt att kunna attackera ett sådant system i realtid och utvinna nyckeln och så småningom då dekryptera både trafik som har varit och kommande trafik. Så att kryptering funkar. Vi måste välja rätt algoritm, vi måste välja rätt nyckellängd. Vi måste dessutom variera nycklarna tillräckligt ofta så att vi får den här kryptografiska styrkan man pratar om. Använda en och samma nyckel väldigt lång tid är ju absolut inget alternativ. Det andra alternativet, om vi tittar på vad en autentisering skulle kunna erbjuda oss, att vi ställer krav på att du ska börja visa upp en identitet och bekräfta att du verkligen äger den här identiteten, ett slags användarnamn, lösenord eller någon annan variant. Vi vet helt plötsligt vem det är vi pratar med. Vi får en väldigt klar uppfattning, väldigt bra bild om vem det är egentligen som pratar med oss. Både jag som användaren, jag som nyttjar den här tjänsten och den som levererar tjänsten kan vara väldigt säkra på identiteten. Varandras identiteter i systemet, så att vi kan så att säga placera varandra och på det sättet vara väldigt säkra på att vi pratar med rätt motpart. Så det löser ju mitt dilemma, mitt problem, att jag vill vara säker på att jag kopplar mot mitt hemmanät. Det den inte skyddar är ju att datat fortfarande åker i klartext. Om vi bara tillämpar en autentisering så har vi inte skyddat datat. Vi vet ju att det är bara Hasan som kan skicka in data till det här nätverket och jag vet att det här nätverket är mitt äkta hemmanät. Men det är fortfarande problematiken kring själva dataöverföringen. I klartext finns det då kvar. Vad har vi då för problem med själva autentiseringen? Givetvis att data till klartext, det kan vi ju alltid lösa med någon form av en kombination som vi ser, kommer att se. Andra problem som vi har är ju mer eller mindre bristfälliga autentiseringsmekanismer. Där man luras och tror att man har en fullgod säkerhet just när det gäller autentisering. Och egentligen så handlar det om en slags enkelriktad autentisering. Det vill säga nätverket kan validera min identitet, men jag har ingen chans att göra det tillbaka mot nätverket. Jag vet egentligen inte om jag kopplar upp mig mot mitt riktiga hemmanät, företagsnät, eller om jag kopplar upp mig mot någon som utger sig för att vara det. Helt enkelt. Så att det är det man ska se upp med helt enkelt när man tillämpar autentisering på nätverksnivå. Att se till att du har en dubbelriktad autentiseringsmekanism. Så att båda parterna kan vara lika säkra på att de pratar med rätt i andra sidan. Och sen brukar man då prata om styrkan i autentisering. Man brukar börja prata om starka autentiseringsmetoder. Och det är här som det börjar en del gånger så att säga gå fel eller svida eller det börjar göra ont i plånboken eller någonting sånt där. Man ska allra helst använda någon tillräckligt stark autentiseringsmetod. Allra helst PKI-baserad metod eller någon form av en engångslösenordssystem eller någonting sånt. Då har man verkligen byggt bort alla möjliga, så att säga, beroenden att någonting skulle kunna gå snett. Någon kan sniffa upp och analysera det här med rätt utrustning och med rätt mycket, tillräckligt med datorkraft och få tag på mitt användarnamn och lösenord, som är då nyckeln till det hela. Så att en kombination av en bra autentiseringsmekanism med en stark, så att säga, autentiseringsmetod och gärna en dubbelriktad, eller är en dubbelriktad, så att säga, mekanism. Som sagt, den ena eller den andra, vi får en del brister och vi får en del problem, som vi sett. WEP är ju det klassiska problemet när man bara kör kryptering, bara kör autentisering, då kan vi inte skydda data på tillräckligt bra sätt. Så alltid en slags kombination mellan autentisering och kryptering som kan rädda vår situation. En bra vald krypteringsalgoritm, hållbar nyckelhantering, ett nyckelutbyte som kan ske över lite kortare tidsintervaller. Vi ska inte sitta och köra en nyckel dagar i sträck. Vi ska allra helst byta ut den här nyckeln inom hanterbara tidsintervaller. Kanske en gång i timmen, kanske en gång i minuten. Beror på vad vår utrustning orkar med, vilken nivå av säkerhet vi vill, så att säga, ha i det här systemet. Och så kombinera detta med en bra autentiseringsmetod. De här olika kombinationerna kan ju då kallas lite olika saker. Ett alternativ är att vi börjar tillämpa 802.1x. Exempelvis, och som vi kallar den, ett slags autentiseringsprotokoll som är gjord för att skydda nätverk och speciellt då trådlösa nät. 802.1x kan man väl säga hade sin början av karriären, så att säga, i det trådlösa nätens, för att skydda, förbättra situationen, säkerhetssituationen i de trådlösa nät. Det här är helt enkelt en kombination av en autentiseringsmetod och så småningom att man tillämpar även datakryptering, baserat på att man har lyckats genomföra en lyckad autentisering innan. Kort och gott. Ett annat alternativ som är gångbart idag är ju faktiskt att använda vanlig standard IPsec. Jag vet att ganska många säkerhetsfolk, alltså individer, förespråkade användning av IPsec i början av de trådlösa nätens framfart. Det var nästan det enda alternativet om man ville ha någon form av säkerhet. Alltså okej, kör trådlöst. Betrakta det som om du sitter och kör på internet, tillämpa säkerheten, lägg på dina IPsec-tunnlar eller transportbaserad, så att säga, IPsec-hantering. Då får du både en autentisering och en lagom nivå av skydd och kryptering på en och samma gång. Så någon av de här varianterna, eller något som skulle kanske kunna motsvara IPsec om vi tittar lite högre upp i ONC-modellen, att vi kör SSL eller vi kör SSH-baserad tunneling eller skydd av själva dataflödet. Innan vi börjar titta på lite detaljer kring de här två, glöm inte klienten, helt enkelt. Klienten är fortfarande en ganska viktig bricka i det här spelet. Att vi inte får ansluta till vem som helst, att vi inte bara by default första bästa nätet som ropar hej, här finns jag, att vi kopplar upp oss och så vidare. Det finns ganska många attacker idag som riktar sig på klienten och framförallt i vissa utvalda situationer. Exempelvis klienten sitter i LANet kopplat till det trådbundna nätet samtidigt som det trådlösa interfacet är aktiverat, och då åker brandväggen ner för att vi sitter bakom den stora feta bra brandvägg som vi har på företaget. Och då kommer någon som sätter sig vid parkeringen, säger här är jag, Homerun eller Scandic Easy eller vad som helst. Och sen helt plötsligt så kan man börja kommunicera med maskinen. Och maskinen saknar brandvägsskydd. Glöm inte klienten. Vad ni än gör, vad ni än väljer, så är klienten fortfarande ganska viktig bricka i det här spelet. Om vi tittar på, så att säga, själva 802.1x. Vad innebär det egentligen? Hur mycket behöver vi förändra i vår nuvarande nätverksstruktur för att få till det? Det man gör är att man lägger till en autentiseringsdatabas någonstans i nätet. Vi har gott om sådana i dagsläget. Det finns alltid någon form av en server som kan göra en autentisering i dagsläget. Oavsett om det är iDirector, Active Directory eller en 500-katalog eller vad det kan vara för någonting. Det finns ju redan där. Vi behöver göra små justeringar i nätverksutrustningen, de trådlösa näten, alltså accesspunkterna, så att innan en association går vidare och blir fullt etablerad, att man börjar tillämpa en fråga om autentisering. Man frågar helt enkelt, vem är du, enligt ett visst givet schema, ett visst protokoll, och så levererar man sina svar. Och när servern och klienten har kommit överens om detta, då kan man ju först gå vidare och köra. Lite buzzwords som dyker upp, förutom 802.1x, så brukar man prata om något som heter IAP, en Extensible Authentication Protocol, alltså själva protokollet som utför autentisering. Och det är där man ska titta i de här detaljerna kring styrkan på autentisering, vilken nivå av kryptering på data som det här skulle kunna medföra eller erbjuda mig så småningom och så vidare. Andra, så att säga, alternativ. Det här är påbyggnader på vanlig traditionell 802.1x. Det har dykt upp nu ett antal varianter som bygger på 802.1x för att tillföra lite extra säkerhet. Och de här har brukat heta NAC, NAP och SNA och lite allt möjligt. Så vad är det egentligen? Det här är 802.1x-funktionaliteten plus något som man kallar en hälsocheck. Innan du kan gå vidare med din autentisering så ställer vi lite krav också på att klienten ska ha ett antivirusprogram, vara en brandvägg som är bra konfigurerat, korrekt konfigurerat. Att du ska ha den och den patchen, att du ska ha den och den uppdateringen och så vidare. Så att vi ser att 802.1x används som bas och sen utökar man det här. NAC är Ciscos koncept, NAP är Microsofts koncept och så vidare, och så har vi Nortel med i bilden. Några av de stora spelarna som finns i dagsläget, helt enkelt. Andra alternativet som jag talade om är ju att köra IPsec, och det kanske många tänker, IPsec, oj, ska vi börja köra tunnlar och så vidare. Man kan faktiskt köra IPsec för att skydda data i transporter också. Man behöver inte alls köra VPN-tunnlar eller liknande. Jag vet att IPsec har varit väldigt mycket förknippat med VPN som sådant, men det går idag att köra IPsec i LAN för att skydda LAN-trafik också. De flesta OS:en som vi har där klarar av det här utan några som helst problem. Det handlar om att veta hur man ska konfigurera en. Man behöver oftast någon form av en autentiseringsstöd i bakgrunden. Oftast brukar folk rekommendera en PKI-baserad sådan för att bli lite enklare, lite mer, så att säga, lite högre säkerhet generellt sett. Men det vi pratar om är, så att säga, använda IPsec som ett transportskydd och inte som ett VPN-skydd. Alltså inte i VPN-scenariet, utan när vi transporterar data så skyddar vi själva IPsec. Eller datat med transporten med IPsec. Både autentisering och kryptering. På det viset gör vi att även om någon lyckas ta sig in i det här nätet, säg att någon snappar upp att okej, här sitter några klienter som är redan associerade, så varför inte använda deras MAC-adress och börja skjuta in lite data i det här nätverket. Visst, lyckas du ta våra nycklar, lyckas du knäcka dem så pass mycket att du kan börja kommunicera med själva accesspunkten, så har du fortfarande kanske IPsec-delen att bråka med. Använd IPsec bara separat eller som en kombination med någon annan form av en autentisering och kryptering. Det är lite det som är, så att säga, styrkan med IPsec. Som sagt, det finns lite metoder som är tillämpningsbara idag som vi kan använda. Huvudtesen eller huvudidén att vi börjar kräva någon form av en identitet som ska presenteras vid nätverksanslutningen. Och det är, oavsett om det är trådbundet eller trådlöst egentligen, den här diskussionen, men framförallt när det är det trådlösa, och då som är extremt viktigt att det är både nätverket och jag som autentiserar varandra. Att vi kör en dubbelriktad autentisering. Och sen bygger vi själva krypteringen med tillfälliga sessionsnycklar och så vidare på att vi har haft en lyckad autentisering. Frågor, funderingar som vi kan ta på det här. Vi ser fler och fler leverantörer som börjar tänka 802.1x. Vi ser fler och fler leverantörer som börjar tänka att de, precis som vi haft med IPsec och standardiseringsvågen som har varit där, att 802.1x börjar ta allt mer framträdande roll. Och den effekten börjar smitta av sig inte bara på trådlösa utan trådbundna nät också. Så att förmodligen så kommer vi kunna se ännu bättre stöd och support. I 802.1x funkar idag. Man ska liksom se sådär. Det är fortfarande kompatibilitetsfrågor mellan olika OS, olika autentiseringsservrar, olika nätverksenheter och sånt där. Men den är på god väg. Så jag tror att vi kommer sannolikt att se någon form av en förfining av den tekniken så småningom. Nu pratar jag inte den, alltså radiodelen här, och det kommer vi se lite annan utveckling på radiodelen, för Fredrik kommer att knappa in på den. Utan det här är det som inte är nivå 2 utan nivå 3 och uppåt kanske vi pratar om. Där vi skyddar oss för att kunna få en IP-kommunikation så att säga. Det finns. Exakt. Man kan både medvetet eller omedvetet göra exakt det. Alltså, vi pratar om radiovågor, och lyckas du sända med tillräckligt med effekt på samma frekvensband, så är det utslutet att du har utsatt dem för en denial of service attack. Det är busenkelt. Du kan även göra på ganska långa avstånd. Problemet är kanske att blåtand inte har mognat tillräckligt, tror jag. Så det är för mycket sådana här consumer devices, om man säger så. Alltså, den har inte riktigt kommit i någon enterprise-nivå ännu. Så att... Förlåt. Det finns tillräckligt många betänkligheter med blåtand. Så att, visst finns det många bra saker med blåtand, med peering och så vidare. Men det finns fortfarande många betänkligheter säkerhetsmässigt. Så att, jag tror att den behöver en tid på att mogna.
Ursäkta, jag får bara lägga in lite grejer med blåtand där. Alltså, problemet med blåtand som vi har sett är till stor del implementationen av blåtand. Alltså, specifikationen av blåtand känns solid och har ett bra sätt och länkkrypt och så vidare. Men det har visat sig att det har implementerats fullständigt galet hos många leverantörer av tidiga mobila utrustningar så att säga. Sen använder man frekvenshoppning i blåtand, vilket ger lite andra aspekter och så vidare. Men jag kommer in på det nästa gång.
Ja, har vi några fler frågor? Jag hade två reflektioner här. Det var någon som frågade om framtiden, och det är väl lite så att vi har haft cykelhjälmar på marknaden i massor med år, men hur många vuxna cyklar med cykelhjälm? Och det är väl likadant på många företag. Tekniken finns, men nu är det väl så där man kanske börjar med MAC-autentisering i sina switchade kopparnät och sådär, när man egentligen skulle kunna ha 802.1x även i de kopparnäten. Så det är väl en mognadsfråga, så att vi säkerhetsnördar som är här, vi borde bli mer pedagogiska för att övertala våra chefer eller de andra som bestämmer vikten av att faktiskt veta vem som pratar med vem man är.
Och så oftast är vi beroende av andra saker som ska infinna sig för att man ska kunna köra den här starka autentiseringen, till exempel ett PKI-system exempelvis. Så att vi hänger ihop med ganska många beroenden fortfarande i våra system.
Ja, och därmed får vi tacka för den jättefina presentationen. Och nu har vi vår nästa talare i den här sessionen, som blev ombedd att bli presenterad som gringubbe, för han ska tala om hur värdelöst det är med trådlösa nät. Så vi hälsar Fredrik välkommen.
Tack, tack. Trådlöst det här. Jo, där kommer den. Så, hörs jag nu? Hoppas det. Då så, som sagt, jag ska vara lite grinolen här, lite motpart till, till de ihärdigaste anhängarna av trådlös teknik. Kanske göra ett och annat litet anfall också på företeelser vi ser. Kanske en lite radikal rubrik, men som sagt, det är lite syftet med det här. VLAN, för det är ju ändå det handlar om här. Vad är det? Wireless LAN. Okej, det är det lokala trådlösa nätverk vi pratar om. Det är det vi avser om vi menar det. Detta är det vi i allmänhet pratar om. IEEE 802.11 är det som vi allmänhet menar när vi pratar om trådlösa nätverk. Vad IEEE 802.11 är, det är alltså någonting som faller under den här definitionen. Radioanläggning för dataöverföring, bandspridningsteknik, undantagen tillståndsplikt. Så det här är själva nyckelordet då. Alltså syftet med den här specifikationen är att den ska vara undantagen tillståndsplikt i princip överallt i världen. För att det ska kunna bli en allemansteknologi, för att man ska slippa gå till den regulatoriska myndigheten för att söka tillstånd för att sätta upp en basstation och så vidare. Undantagen tillståndsplikt förresten, vad har det för implikationer? Ja, det innebär att vi använder frekvensband som är i princip fria. Man ska inte säga att man får sända vad man vill, men det finns i alla fall ingen regel att gå och klaga på när man kommer till interferens. Det ska vi se på lite mer senare. För att en utrustning ska få säljas under förevändning att den är undantagen tillståndsplikt, så ska den alltså uppfylla de här specifikationerna från ETSI eller motsvarande FCC, eller det finns i Asien motsvarande också. Där står att den bland annat får sända max 100 milliwatt och det ska vara bredbandigt. Max 10 milliwatt per megahertz radiospektra står det här. Det innebär att man måste smeta ut det över en större bandbredd. Och det har med räckvidden att göra. I och med att man smetar ut den radiofrekventa energin så når man inte lika långt i det här. Därav trådlösa LAN, lokala nätverk. Så här ser kartan ut. Första specifikationen från IEEE på 802.11 kom ut 1997. Använde frekvensbandet, det som i allmänhet kallas för ISM-band, står för Industrial Scientific and Medical, så här slösa band. Tillämpade frekvenshoppning som modellering, precis som blåtand gör, inte speciellt effektivt, och man nådde hela 2 megabit. 2 megabit förresten. 2 megabit är alltså linjehastigheten här. Själva medieåtkomsten och allt det här gör att man når ungefär halva linjehastigheten i dataöverföringskapacitet. Nästa steg var 802.11a, kom 99, använder 5 MHz band. Drastiskt högre kapacitet här med en annan modulering. Det dröjde ända till 2001 innan vi började se utrustning på den här. Berodde bland annat på att det här 5 MHz-bandet var reglerat i Europa och släpptes inte förrän 2002 tror jag till och med, för allmänt användande. Så att det här var inte tillståndsfritt de första åren. Det övre bandet där får bara användas inomhus. Det kan vara bra att veta för den som köper så här 802.11a-utrustning och används med kraftigt reducerad effekt också, för att inte störa flygnavigeringssystem och lite andra saker. De här prylarna måste också inkludera radardetektering. Så om en 802.11a-utrustning hör en radar så kommer den att stänga ner den kanalen och försöka fortsätta på en annan som där den inte detekterar radar. Det här var väl den standarden 802.11b som gjorde att det här blev någon sorts genombrott. Kom 99, utrustningen kom ner ordentligt i pris och allt från hemmaanvändare till mindre användning i näringslivet också förekommer naturligtvis. Företag i allmänhet var ganska tveksamma till den här tekniken. Den var ny, nybakad och säkerhetslösningarna fanns inte riktigt på plats heller. Det här är det som är överlägset mest använt idag. Man kan gå ut och köpa sig en basstation för 802.11g för ett par hundra kronor på stan. Och man kör glatt med det här i sitt hem. Och den drivande faktorn här är ju den oöverträffliga flexibiliteten med att var helst täckningen inom den här basstationen finns kan man använda sin terminal. Må vara en bärbar dator, en SIP-telefon eller en VoIP-telefon med andra ord, handdator, vad som helst. Och idag finns det här i var och varannat bredbandshem skulle jag vilja säga. Och även på företag som börjat använda ordentligt. Nästa steg är 802.11n som är Niklas. Som verkar bli uppskjutet till 2008 nu tyvärr. Det hänger väl på gärdsgården om det var 2007 eller 2008. Där man implementerar någonting som kallas för MIMO. Man använder flera sändare och så vidare. Och får drastiskt upp kapaciteten och utnyttjandet av radiospektrat. Vilket har varit lite av ett problem tidigare. Man ser det ungefär faktor 10. Och utrustningen kommer även kunna utnyttja alla tillgängliga kanaler. Vilket ju ger oss avsevärt mer frekvensutrymme. Alla de här teknologierna bygger som sagt på att vara undantagna tillståndsplikt och är därmed ett sekundärt användningsområde. Alla typer av kommersiella tillämpningar som använder det här går före. Tittar man i svenska frekvensplanen så finns militärradio, flygradio, pratar om flygnavigering, amatörradio, RFID-teknologier och så vidare som använder det här som är överordnade. Förlåt, RFID är av samma kategori. Det betyder att vi får acceptera störningar. Man måste kunna acceptera störningar och därför har man en väldigt stor möda lagt på att kunna arbeta kring interferens i 802.11. Här är en typ av interferens, en tillämpning som inte är speciellt kompatibel med 802.11. Det är mikrovågsugnen hemma eller i lunchrummet. Det här är alltså en spektrumanalysator vi kan titta på och ser hur mikrovågsugnen fullkomligt lusar ner kanalerna 13 och 8 i princip. Utrustningen som arbetar de här frekvensbanden blir nästintill, jag ska inte säga utslagna, men åtminstone halverade inom de närmsta metrarna. Men det är ändå ganska bra jobb av 802.11 att arbeta förbi en sån kraftig interferens som detta faktiskt är. Kompatibilitet. Jo, det är de. I princip. Det här frekvensbandet vi ser här, det är det undre, det som kallas för ISM-bandet. Och vad vi ser där är att mikrovågsugnen ligger på 2,45 MHz, ganska exakt. Om du ska säga det med vattenmolekylen så kommer jag säga emot dig. Om du ska säga det här med vattenmolekylens egen svängningsfrekvens så ska jag säga emot dig. För det stämmer inte alls. Just det. Det här är en industriell tillämpning. Och anledningen till att man får fart på vattenmolekyler så är det att vattenmolekylerna är en dipolär konstruktion som gör att den är väldigt laddad i respektive ändra. Så att vattenmolekylen börjar svänga i det här alternerande magnetfältet som det här skapar. Egenfrekvensen ligger betydligt högre, jag tror någonstans på 22 GHz. Det var en utläggning om det. Kompatibilitet då, som sagt. Det var en tillämpning som inte är direkt kompatibel med 802.11. I princip kan man säga som så att 802.11 syftar till att vara kompatibel med sig själv genom generationerna. Så att flera olika 802.11-nät ska kunna dela samma kanal utan att skapa interferens. Däremot kan man ge exempel på andra typer av såna här radioanläggningar för dataöverföring, till exempel blåtand, som inte är kompatibel. Sänder en blåtandenhet och en VLAN-enhet i samma område så kommer de att skapa interferens med varandra och därmed kräva omsändningar och så vidare. Pre-N är en annan rolig händelse. En del leverantörer har föregått händelsen lite grann och släppt MIMO-utrustning i förtid, för det är många som vill kunna köra väldigt fort. Och det har visat sig att de första implementationerna av de här 802.11n har förmågan att ibland slå ut tidigare generationer av 802.11. Men om det är så att din granne införskaffar en pre-N-utrustning som gör att ditt VLAN slutar fungera, så sitter du där och du har ingen att klaga hos och du kan inte komma till grannen och gnälla heller, för troligen så följer den här utrustningen åtminstone av regulatoriska kraven, som då är att den implementerar bandspridningsteknik, den har en viss uteffekt och så vidare. Så i det här bandet så är det vilda väster när det gäller medieåtkomst. Här har vi en dataöverföring med 11G genom samma titthål som när vi tittar på mikrovågsugnen. Här använder vi kanal 1 och vi ser också att förutom att den använder kanal 1 så använder den 2 och 3 också, eller delar av 3 åtminstone. I det här undre bandet så finns det endast 3 icke-överlappande kanaler. Och det kan man ju fundera över när man ser 10 nät som trängs i samma. Då är det ett antal olika som kommer att överlappa varandra. Man har en bandbredd som är 22 MHz här också. Super G finns det några som har hittat på. Atros heter chiptillverkaren som har riktat in sig på extra stressade hemmaanvändare. Man har hittat på en del fullständigt legitima optimeringar av 802.11 som innebär att man slår ihop flera Ethernet-ramar och kastar iväg i samma 11-ram och såna saker. Man har också hittat på det här att man smetar ut signalen över ett dubbelt så brett spektra, dubbelt så stor bandbredd, och får därigenom igenom ungefär dubbelt så mycket datakapacitet. Till, på bekostnad av räckvidd naturligtvis i det här fallet. Men det visar sig att Broadcom-chip tyckte inte alls om det här, och har man då ett nätverkskort som bygger på Broadcom och grannen kör det här, så finns stor risk för interferens och inkompatibilitet. Återigen finns ingen att klaga hos, utan det är bara att acceptera det här. Och det är klart, kan man ju fundera över om det är så ansvarigt av Atros att visserligen erbjuda sina kunder en ny häftig teknologi och så vidare, men som ju faktiskt gör att den inte är riktigt kompatibel med andra implementationer av det här. Men som sagt, det står alla tillverkare fritt att göra utrustning som hamnar, följer de här kraven. Och det här är den verkligheten vi har att fightas med. Återigen genom samma titthål. Här har vi kanske åtminstone 4-5 olika trådlösa nätverk som sänder i samma spektra. Och även om de här nätverken är kompatibla med varandra och 802.11 gör ett väldigt bra jobb att undvika interferens, eller arbeta kring snarare, så blir det mindre bra när de här kanalerna börjar bli fullproppade. Mediaåtkomst följer lite av djungens lag, kommer prata mer om det. Men i princip är det så att enheter längre från basstationerna tenderar att aldrig få en syl i vädret i det här, och nätet minskar kraftigt i effektivitet ju fler enheter man stoppar in i täckningsområdet. Så slutsatsen här med radiospektrat är att luften är fri, det finns ingenting att klaga hos så länge man uppfyller normerna för den här typen av utrustning. Och när man använder den här teknologin så måste man räkna med störningar. Vi pratade tidigare om denial of service och attackers, tillgänglighetsangrepp med rena störmekanismer. Det är inte tillåtet oavsett hur man än har byggt den här störmekanismen. Om den skulle implementera bandspridning och så vidare, men där är syftet att störa, då är det faktiskt olagligt och då kan man komma och plocka den här prylen motsvarande faktiskt åtala. Ursäkta? Ja, jo, men det går att pejla om man väl sänder under tiden. Det är inte allt för svårt att i alla fall rikta in på, alltså räkna med en riktantenn för att kunna hitta en sån störningskälla. Ja, det kan vi göra. En riktantenn och en sån här spektrumanalysator är naturligtvis, det måste du ha annars. Ja, har ju den effekten också att det studsar en väldig massa och får multipath propagation och så vidare. Så att Nej, jag håller med. Det är helt trivialt, är det absolut inte, men samtidigt så är det så pass kort räckvidd så att när man börjar höra de här sakerna så har man inte så himla stor radio att leta på. Relativt okej då. Ja, jag skulle vilja hävda att verksamheter som bygger viktiga verksamhetskritiska funktioner på den här teknologin utsätter sig för en inte allt försumbar risk genom att man faktiskt kan bli störd och nätverket kan bli otillgängligt utan att man faktiskt kan göra någonting åt saken. Jag skulle aldrig drömma om att rekommendera någon av mina kunder att använda det här för personsäkerhetsstödande funktioner eller liknande, skicka larm eller må vara vad som helst. Ja, det var en av säkerhetsaspekterna. En annan säkerhetsaspekt som jag har berört lite grann, det är integritet i nätet. Och vad menar vi med integritet? Då menar vi det att nätet uppför sig så som vi har tänkt oss, att dataflödet går så som vi har tänkt och att vi vet vem vi pratar med. I många fall kanske detta inte är ett problem. Hassan pratade mycket om interna nätverk, företagsinterna nätverk. Är detta en hotspot så kanske jag inte bekymrar mig så mycket om jag pratar med fel typ av internetanslutning. Det är inte riktigt mitt problem. Ska vi se, kan vi inte ha skärmsläckare på här? Nej. Så här skulle det kunna se ut. Någon har en hotspot på stan. Kanske en avgiftsbelagd sån. Man får betala en 50-lapp och köra. Någon annan kanske är snål och har ingen lust att betala den här 50-lappen. Så han tar helt enkelt sin klient, vanlig bärbar dator, och sätter upp den som en basstation och en klient samtidigt och annonserar ut SSID i ett hotspot. Sen är det bara att sitta där och vänta på att det kommer någon legitim användare och logga på den här angriparen. Användaren kommer ju kunna köra samtidigt genom angriparens dator här. Och det är ändå internet, så att allting är ju ändå krypterat, eller hur? Men det är ingen större skillnad rent säkerhetsmässigt för klienten här. Om man inte kör någon annans typ av hotspot där operatören här kanske tar betalt för datamängd. Eller ännu värre, det finns sådana här operatörer med arv från då det kostade 1 krona per minut och ringa mellan Stockholm och Göteborg som tar betalt per minut uppkopplad eller associerad med den här. Vad händer då när klienten har kopplat ner sig och gått därifrån? Då är angriparen fortfarande uppkopplad. Sitter där och kör tills den tröttnar. Samma operatör tar 3 kronor per megabyte, vilket är en andra affärsmodell när man har lyckats lista ut. Det kan bli väldigt dyrt. Så vem tar risken för det här? Ja, i det fallet inte 17 är det operatören. Här kommer operatören eller angriparens trafik att dyka upp på din räkning. Och när det står att du har kört 3 gigabyte data där, att 3 kronor 9000 spänn, så är det upp till dig sen antagligen. De flesta andra operatörer som har en mer sund bild på vad det är man säljer, där köper man kanske ett abonnemang som ger obegränsad tillgång till det här hotspot-nätverket. Och då må det ju vara hänt, för då är det faktiskt operatörer som tar risken för den här usla säkerheten man har implementerat här. Eller som när man kör på tåget till exempel. Har jag köpt min biljett i bistron eller min första klassbiljett så spelar det ingen roll. Jag har uppkoppling hela vägen när jag åker. Men när tåget är framme så stängs min anslutning av oavsett vem som är inloggad på det. Så frågan är, vad är det för fel på 802.11i? 11i är det som Wi-Fi Alliance kallar VPA för att folk ska kunna känna igen det. VPA och VPA 2 är en sorts marknadsföringsterm av trådlös säkerhet enligt 802.11i. 802.11i innefattar det som jag sen pratade om med 1x, men det innefattar också länkskydd, alltså krypterat länkskydd. Vi berörde detta, det finns en uppsjö EAP-metoder att välja mellan och all utrustning som har fått den här Wi-Fi Alliance-stämpeln på sig, att de är VPA-kompatibla, ska stödja minst 5 EAP-metoder som ger oss möjlighet att autentisera med certifikat, med login och lösenord, med engångsbrickor, sådana här engångslösenord eller må vara vad som helst. Det borde finnas en metod som passar alla typer av tillämpningar. Det finns också den metoden som kallas för VPA PSK, som är en fördelad hemlighet, ett statiskt enkelt lösenord också, som motsvarar webb. Använder de här två krypteringsmetoderna. TKIP är en interimmetod för gammal hårdvara. Bygger på webbkryptering, men det är en ny webbnyckel för varenda ram. Och framställandet av den här webbnyckeln görs på ett listigt sätt. CCMP bygger på AES i något som kallas counter mode, som ger oss både integritetsskydd och alltihopa. Båda de här metoderna skulle jag vara fullständigt förtrogen med att överföra hemlisar på. Alltså det här känns som kryptografiskt starka metoder. Det ger oss, förutom att det ger oss insynsskydd, som jag endast betraktar som någon typ av bonus, för jag kör oftast internet den här vägen, så skulle jag säga att den viktigaste vinsten med det här är att man integritetsskyddar sin session. Ingen kan komma och knycka den. Ingen kan säga åt mig, skicka mig en sån här deauthenticate som man kan göra, som i princip kopplar ner min session och någon annan tar över den. För då träder sån här replay skydd och så vidare in också. Så varför används inte det här? Ja, det är krångligt i vissa operativsystem. Jag skulle säga att det är krångligt i princip alla operativsystem. Ingen har gjort någon speciellt innovativ metod för att konfigurera det här. Vissa mobila enheter börjar visa vägen, där man liksom förkonfigurerar det här för nätverk i någon sorts anslutningshanterare och så vidare. Men operativsystem som PC-klienter eller Mac-klienter och så vidare, är det fortfarande stökigt. Det är fullt möjligt att försöka förhandla sig fram till en godtagbar EAP-metod genom att man pratar EAP med basstationen, tar reda på vilka metoder som finns tillgängliga och därvid presenterar liksom det här gränssnittet för användaren. Finns det bara login lösenord tillgängliga, så skulle man kunna få klienten att presentera det här för användaren. Så att det skulle inte vara ett dugg jobbigare än att slänga upp. Vissa produkter verkar implementera någon sorts login med någon webbsida, till exempel det vi kör här på internetdagarna. Det skulle lika gärna kunna vara så att man slänger upp en sån här EAP loginsida med loginlösning den vägen, och man därigenom förhandlar fram transportskydd i alltihopa. Så vad gör vi då? Ja, då använder vi webb under förevändningen att ja, det är ju ändå alla enheter stödjer det här sen Jesus gick i kortbyxor, och grannen kör ju ändå ett öppet nät, så att då kommer de köra på det innan de kör vårat. Och hört alla möjliga upptänkliga varianter av det här. Webb är fundamentalt rasigt. Det är helt kass. Jag kan inte begripa att en sån organisation som IEEE har lyckats införa det här i en typ av officiell standard. Jag förstår inte hur det går till. Det är någon sorts låtsasimplementation av RC4, som där nyckeldelning och alltihopa är fullständigt rasigt. Det går ut på att man ska distribuera själva huvudnyckeln som används för krypteringen till varenda klient som någonsin ska delta i ett sånt här trådlöst nätverk. Man kan angripa det här på ett bra sätt. Om man lyckas lyssna av ett enda ARP-paket, det innebär ungefär att sätta sitt trådlösa LAN-kort i avlyssningsläge och sniffa ett sånt här ARP-paket. Det känner man lätt igen på längden, så att man vet i princip när det kommer ett ARP. Utifrån det så kan jag lura ut tillräckligt mycket nyckelmaterial för att jag ska kunna injicera trafik. Jag kan fortfarande inte lyssna på trafik, men jag kan skicka in trafik i det. Man känner 8 bytes, vet man hur det ser ut av det här ARP-paketet. I och med det så kan jag skicka 8 bytes fragment och få ihop ett IP-paket motsvarande 64 bytes. Eller en ARP-förfrågan själv, och därvid översvämma nätet. Och sen kör man de här klassiska attackverktygen. 40 bitars webb, den historien är över på några få minuter, lite beroende på vilka skyddsmekanismer som finns implementerade i den aktuella basstationen. Ett par timmar upp till 104 bitars. Så att tidigare har man sagt att ja, vi kör webb lite grann, det hindrar i alla fall förbipasserande. Nej, inte ens det. Alltså, ett par få minuter är allt som krävs för att lura ut den här statiska nyckeln. Sen stoppar man in den och så har man fritt blås in i nätverket. Så vad vill vi ha sagt med det här? Alltså, att lita på att ingen någonsin kommer angripa oss är en farlig väg att gå. Och det är en dum väg att gå. Speciellt när det är så enkelt att faktiskt höja den här ribban flera meter ovanför väggen. Här har vi en firma som har börjat skeppa sina konsumentprodukter med trådlös kryptering påslagen. Kan mina grannar utnyttja min trådlösa uppkoppling utan min vetskap? Nej, din trådlösa uppkoppling är skyddad med webbkryptering. 40 bitar sådan tar ett par minuter att knäcka. Yes. Men så står nästa rad här. Vill du ändra modemets säkerhetsnivå till VPA-PSK går det bra. Kontakta teknisk support på kundnummer. Varför i hela fridens namn valde man den dåliga metoden? Och så ska man behöva kontakta kundtjänsten för att slå på någonting som är vettigt. Om det nu var så att en del utrustning klarar faktiskt inte VPA-PSK, men de är väldigt, väldigt få. Varför vänder man inte på det här förhållandet istället? Om din utrustning inte klarar det här, kontakta oss så ska vi hjälpa dig att slå på den riktigt ruttna kryteringen. Eller så kommer vi dessutom passa på att tala om för dig att den är trasig, att grannen faktiskt kan köra på ditt trådlösa nätverk om den skulle vilja. Och jag skulle vilja hävda det här att falsk säkerhet, det vill säga när man skriver på sin hemsida att det här är schysst, liksom, ingen kommer någonsin kunna köra på ditt nätverk, är värre än att inte ha någon alls. Om man skeppar den här lådan utan kryptering i så har man i alla fall inte talat om att man är säker. Så, för hemmiljö och hemanvändare som inte orkar med att sätta upp det som Hussein har visat på, alltså man får ha en radioserver, en autentiseringsserver och så vidare, så finns den här metoden som heter VPA-PSK. Den är lika trubbig att använda som webbkrypteringen, det vill säga man måste mata in någon typ av nyckelord eller nyckelmaterial i varenda klient som finns. Men den implementerar ett starkt transportskydd. Så finns det några krafter som pratar för att har man nu avlyssnat den här fyrvägsanskakningen och så vidare så kan man göra en ordboksattack på VPA-PSK och så vidare. Det är visserligen sant. Men med en riktigt kraftig PC så lyckas du gissa någonstans är här är det 70 lösenord per sekund. Och jag skulle säga att det är inte praktiskt. Alltså, har man bara ett någorlunda schysst lösenord här, liksom, någorlunda längd, så skulle jag vilja hävda att det är inte praktiskt genomförbart på kort tid. Men varför gör man det så svårt? Varför ska användaren behöva peta in den här lösenordssträngen eller vad det nu må vara, nyckeln i varenda enhet, och den ska dessutom vara delad mellan alla enheter i det här nätet och så vidare? Ja, äntligen. Wi-Fi Protected Setup. VPS. Någon har tänkt till lite grann och infört den typen av parningsfunktion eller vad man nu vill kalla det på svenska. Det blir lite konstigt, men sammankoppling på så sätt som vi har varit vana vid att göra med våra däcktelefoner i 10 år eller med blåtandsenheterna när man faktiskt knappar in en pin och sedan byter enheterna själv ut en vettig hemlis. Så här gör man med sin trådlösa tangentbord och sin mus och allting sånt där. Men varför skulle man inte kunna göra det här i VLAN-utrustning? Och äntligen så har den här teknologin blivit alltså det finns en specifikation. Wi-Fi Alliance har tagit fram en specifikation på hur det här ska införas. Så det finns hopp. Slutsatsen här, håll utkik efter det här med Wi-Fi Protected Setup för hemmabruksenheter. Och ska man använda det här i någon annan typ av seriös, eller i alla fall någon verksamhet där det är inblandat pengar eller något att tjäna, så använd 11i jämt och skippa det här med webb. Det är bara pinsamt att annonsera ut att man kör webb. Och de här säkerhetsfunktionerna som 11i specificerar finns implementerade i all typ av hårdvara sedan flera år tillbaks och bör gå att använda i alla typer av miljöer. Ja, det var slutsats nummer 2. Funktionaliteterna hos 802.11. Ja, många lovar guld och gröna skogar om man ska kunna göra allt och inget med det här. Men det är ändå så att teknologin är trådlösa lokala nätverk. Alltså både effektklassning och det sättet som medieåtkomst sker gör att det här är någonting som ska användas för mindre områden. Alltså enskilda byggnader, någon typ av... Man kan naturligtvis använda det utomhus också, men det är inom begränsade områden. Kortdistans, principfrisplikt. Alltså... Några få tiotals meter är vad vi kan räkna med att ha tillförlitlig uppkoppling. Har vi väggar och sådant emellan, har vi betongväggar så sjunker det här drastiskt. En rejäl betongvägg stoppar i princip VLAN-signaler. Det ger oss också väldigt begränsad mobilitet. Man kan visserligen flytta sig mellan basstationer med bibehållen uppkoppling, något som kallas för roaming, men det förutsätter att basstationerna hänger på samma datalänknät, samma LAN-nät. Om vi ska röra oss mellan LAN-nät, ja, då behövs någon ovanpåliggande tunnelprogramvara, och det börjar bli krångligt och den här överlämningen tar tid, och det gick ändå sönder så vi får koppla upp oss igen. Så det är liksom inte riktigt avsett för det heller. Och det är definitivt inte konstruerat att bygga stadsnät, publika stadsnät, på den här teknologin som vissa tycks propagera. Till väldigt stor del beroende på att medieåtkomst sker på, alltså det hela förutsätter att alla klienter uppför sig och är snälla och trevliga och uppför sig så som det var tänkt och följer de uppsatta reglerna. Som exempel så är att när någon ska börja sända så letar man efter en när det är tyst i etern, och så slumpar man fram en viss timer då man väntar på att se om det är någon annan som hinner före. Och om man bara sätter den timern tillräckligt lågt så kommer den här klienten att ständigt nå åtkomst först. Det vill säga få någon sorts överhängande prioritet, och alla andra får ställa sig snällt i kö och vänta på att den här klienten ska vara tyst. Så om man var i ett stadsnät och det började bli lite tjockat där, så som vi såg med spektrumadressaten tidigare, så kan man minska den här timern och så når man, kommer man alltid först i kvarn och får först mala. Inte så lämpligt. Det finns riktiga sådana här funktioner, det kallas för PCF i 802.11, Point Coordination Function, det vill säga någon sorts liknande polettbaserat, alltså som i Token Ring, där nu är det din tur, nu är det din tur, nu är det din tur, nu är det din tur. Det inducerar en hel del overhead och så vidare, och ingen har varit intresserad av det med tanke på tillämpningen, så att därför finns det i stort sett inte implementerat i någon typ av 802.11-utrustning. Så slutsatsen vi kan dra av det här, det är lite grann, använd 802.11 till det det är bra på. Det vill säga lokala, snabba, enkla nätverk att sätta upp och så vidare. Och låt VIMAX i så fall ta hand om och vara accessnät i någon stadsliknande områden. Nu så hörde jag i inledningsframförandet här att VIMAX var sågat med fotknölarna. För vi kan ändå köra HDSPA någonting. Och det är nog sant, men jag tror att den här tekniken behövs för att sätta lite fart på våra teleoperatörer så att de börjar inse vad det är de ska sälja och vad datamängd får kosta. Och jag satt och mös lite inför det sista anförandet i inledningen där, det vill säga där mobiloperatörer fortfarande tror att de är innehållsleverantörer också när de egentligen ska sälja IP-konnektivitet. Jag tror att VIMAX kommer in i bilden och kommer att sätta fart på den typen av affär. Ja, framtiden så. Vad händer med 802.11? Ja, vi pratade lite om MIMO innan. Jag ska inte gå in jättemycket på hur det fungerar, men det är rätt intressant teknologi. Det bygger på att man har, det bygger på det som kallas multipass propagation, det vill säga genom att ha flera sändare och mottagare så kan man göra flera rumsbestämda kanaler och därigenom skicka flera strömmar samtidigt som med lite avancerad digital behandling, digital signalbehandling kan sorteras upp igen. En annan vinst på det här är att man faktiskt kan lokalisera störningar på ett väldigt, väldigt detaljerat sätt och filtrera ut och slänga eventuell interferens. Och det är därigenom man drastiskt höjer kapaciteten i samma. Vi har bibehållen effektnivå, vi har bandspridning och så vidare. Egenskaperna är exakt den samma som 11G. Men i och med den här tekniken så kommer vi upp i faktor 10 i utnyttjande av vad heter det? Frekvensspektrum. Nästa grej som jag väljer att ta upp här som framtiden lite grann, det är CAPVAP. Control and Provisioning of Wireless Access Points. Alltså kontroll och styrning av basstationer. En metod att plocka ihop och styra x antal basstationer behöver inte vara knutet till 802.11, utan går att köra valfri teknologi här. Det är inte knutet till just 802.11. Det pågår ett IETF-standardiseringsarbete. Det kommer bli en IETF-standard. Draft 1 skickad in i i år, tror jag. Jag har ingen koll på mina slides här. de mål som man försöker nå med det här CAPVAP, det är dels först och främst centralisera administration. Man har märkt det att försöka hantera flera hundra basstationer där alla, man ska gå in och konfigurera och man ändrar varenda parametrar. Det finns många skruvar att skruva på en sån här basstation. Det är inte särskilt praktiskt. Det är väldigt svårt att hålla på och planera om kanaler om man ska konfigurera 100 basstationer, för det är oftast ett pussel man lägger. Vi söker minskad komplexitet i basstationerna. Vi vill ha enkla sådana. Vi vill kunna skicka ut 30 stycken och bara montera upp dem på ett bygge temporärt till exempel. Vi märker att vi vill använda tillämpningar i nätet som kräver mer eller mindre sömlös roaming. Alltså väldigt snabba överlämningar mellan olika basstationer under en färd av ett större geografiskt område än vad kanske ett och samma LAN-nät tillåter. Vi vill kunna köra flera överlagrade nät på ett och samma VLAN. Vi kanske vill ha ett gästnät. Vi vill ha ett nät där man någon innehållsleverantör levererar, vet jag, nyheter. Vi vill kunna köra kanske vårt interna nät där vi sprider ut det. Eller vi har någon kund eller så vidare. Och vi ska kunna hålla den trafiken separerad ända in i mål, så att säga. En väldigt viktig del för tillgängligheten här är att kunna effekt- och kanalplanera i realtid. Att man, om en basstation trillar av pin, att de andra basstationerna kan öka sin effekt och planera om sina kanaler så att man täcker in så man inte får svarta hål och så vidare i ett större sånt här nät. Samordnad övervakning, att ha koll. Att kunna se om någon börjar fiffla med vårt nät. Här dyker det upp klienter som uppför sig oväntat och gör fula saker. Att vi faktiskt kan följa den klienten och kanske isolera eller i alla fall söka den källan. Och positionering, alla tjänsteleverantörers våta dröm. Att kunna veta var du är någonstans med din klient. Det här kan ju åstadkommas dels om man vet vilken basstation man associerar med för tillfället. Så kanske kan ge en 10 meters radie. Men du kan även triangulera fram positioner här. Det vill säga du kan ta information från flera basstationer och höra hur stark din signal. Och på så sätt triangulera fram en position inom några meter. Alla de här sakerna gör att det här mer och mer liknar ett riktigt mobilnät. Det fungerar som så att man tar den här trafiken, tunnlar den in till en central punkt och där gör man all åtkomstkontroll och så vidare. Precis på samma sätt som egentligen mobilnäten fungerar. Protokollet bygger på LVAP som kommer ursprungligen från en firma som heter Airspace och NTT Docomo, den här japanska mobiloperatören. Cisco har varit och köpt upp Airspace och säljer numera deras produkter. Så det är som de kallar för sin VLAN-lösning med tunna accesspunkter. Det bygger på det här. Utkast 1 kom i maj som sagt. Slutsatsen. I och med att man börjar använda MIMO-teknologi, man tiodubblar effektiviteten av varje kanal. MIMO kommer kunna använda alla kanaler. Vi såg det var tre icke-överlappande i 2,4 GHz-bandet. I 5 GHz-bandet har vi ungefär 20 överlappande. Så att kunna använda alla kanaler ger oss naturligtvis en oändligt mycket större möjligheter att få sända i fred helt enkelt. Och ta emot signaler i fred. Och CAPVAP, i och med CAPVAP-protokollet så lämnar jag de här prylarna lite grann av det hobbystadiet som jag kan tycka ibland att de liknar. Alltså här kan man på ett centraliserat sätt kontrollera en väldigt massa accesspunkter. Du har roaming, du har det som ett mobilnät egentligen ger dig. Men det är kort, det är fortfarande kort distans och det är fortfarande undantaget tillståndsplikt, vilket som är de här önskningarna. Det var allt från mig. Tack ska ni ha. Har vi några frågor förresten? Där var en. Nej, frågan var hur man räknar om bitströmmen till den egentliga överföringshastigheten. Själva nätet har den överföringshastighet som indikeras, som du säger 54 till exempel. Men att nå åtkomst till nätet, bland annat så det här timern som jag pratade om, där man slumpar fram vem som ska sända vad och man har en så kallad preamble och så vidare. Det gör att det går åt lika mycket tid att söka åtkomst till nätet som att sända själva datat. Så det är så pass mycket overhead så att i stort sett, även om det inte stämmer i alla lägen, så kan du halvera siffran. Så ett 54 megabits trådlöst nätverk ger dig någonstans 25-30. Så det är medieåtkomsten som är den stora boven av det här, och man måste göra den typen av rigorösa medieåtkomst för att kunna nå tillförlitlig överföring över det trådlösa mediet. Det beror, ja, då är jag ensam så att säga, men det finns utrymme att för många att komma åt, alltså nå åtkomst då i det här. Det börjar inte sacka linjehastigheten så att säga, effektiviteten i basstationen börjar inte sacka för ett antal klienter i alla fall. Just det, jag kan nämna det jättekort där. I och med att alla 802.11 ska vara kompatibla tillbaks i tiden, så betyder det att den här mediaåtkomstsökningen sker i en megabit. Alltså, för det är den lägsta hastigheten som alla klarar av. Och precis som du säger, genom att stänga av B-kompatibiliteten så stänger allting under den linjehastighet som används just i det här fallet. Och då använder man kortare sådana timers. Det är bra. Det är riktigt. Ja, det kan det vara naturligtvis. Idag kan man skicka kontrollramar som gör att klienter kopplar ifrån sig hipp som happ och så vidare. Jag skulle vilja hålla med om att det kan vara intressant, men det behöver inte vara det, för att det är ändå så att själva radiomediet är så pass sårbart i sig mot störningar och interferens. Alltså det är så pass enkelt att interferera med det, så att göra en tillgänglighetsattack på klienter är relativt enkelt. Vilken problematik? Ja. Ja. Jag håller med, det kan vara intressant, men det är ingen avgörande faktor för tillgängligheten i trådlöshet, enligt min mening. När man kör B och G samtidigt, vilka effekter det får menar du? Ja, för det första så sker, man kan säga att förenklat så är det två delar vi pratar om här. Det ena är då man söker medieåtkomst och det andra är när man sänder. Om du har ett nät som är både B och G samtidigt, så går den delen när man söker medieåtkomst i B-läge. Men sändningen går sedan i B respektive G beroende på vilken klient det handlar om. Så att i och med att den här overhead-delen går i läge B, så tar den längre tid om man kör ett blandat BG-nät än om man kör ett rent G. Nej, jag skulle inte vilja hävda att det är drastiskt sänker, men det sänker. Det är mätbart. Någon enstaka megabit. Eller två. Någonting sånt där.
Hur kommer det sig att vi pratar mycket om B och G när du skriver att 5 GHz är ledigt? Alltså A, varför använder vi inte det mer då?
Ja, jag skulle nog säga att det tog så lång tid för A att bli populärt, och då fanns redan G som använde samma linjehastighet. Väldigt många klientenheter har inbyggt A från början idag, men basstationerna är fortfarande G. Så en förklaring kan naturligtvis vara att vi har inte sett de stora problemen med att det blivit chokat i vårat lilla spektra än. Men,
Så då när man går ner till sin PC-handlare så lägger man på en 100-lopp extra och får en A-accesspunkt istället då? Så får man leka själv i kvarteret?
Ja, så skulle man kunna säga. Man slipper i alla fall en hel del trängsel från grannarna och mikrovågsugnar och blåtandsenheter och RFID-läsare och sådant.
Jag hade en fråga om den, eller fortsättningsfråga kanske.
Jag tycker nog det syns relativt ofta ABG-utrustning. Min IBM-PC här har ABG. Och jag tror alla syncpaddar har det. Nej, kan ändå.
Och där ska man också tänka på när man handlar saker, att man handlar från en svensk leverantör. För köper man saker över internet från USA, så har ju de andra frekvensband och man tappar lite kanaler och sånt där.
Ja, de kan i alla fall ha andra frekvensband som är, alltså, man får ställa in den så att säga. De, i VLAN hårdvara så finns det i allmänhet hårdkodat en förhandsval av en region så att säga. Ännu tråkigare om du köper spansk utrustning, för då har du en icke-överlappande kanal, tror jag. Och så här. Köper du amerikansk 11A-utrustning så stämmer den överhuvudtaget inte överens med den svenska frekvensplanen. Så att där gäller det att vara noggrann att ställa in rätt region. Nej, det var inte för det här bandet. Ja, jag har sett att om man väljer just Spanien som är undantaget de övriga ETSI, jag har inte granskat deras regionsplan, men jag har sett att de använder avsevärt färre kanaler. Det kan vara något historiskt, kan vara så att det är ändrat, men en del är betydligt trängre i alla fall. Ja. Ja, det är en väldigt intressant fråga. När man pratar med jurister om det här så säger de i stort sett att luften är fri, men det är syftet som räknas. Så det betyder det att om du köper en Cisco-utrustning och stoppar på det som de kallar för containment i någon version. Så om den upptäcker objudna basstationer så kommer den att skicka kontrollramar som gör att ingen kan prata med den här basstationen. Det är en regelrätt tillgänglighetsattack, och jag skulle säga att man har genom att slå på den funktionen uppsåt att förstöra för basstationen som finns runt omkring. Och jag vet inte hur man tolkar det, men jag tycker det är en helt galen funktion. Då får man ha fruktansvärt bra koll på sitt område och att det faktiskt inte ska vara någon annan där inne. Kunde nog bli väldigt dyra alltså, om man slår ut kaféet eller hotspotten på hörnet.
Jag tänkte på en sak när i början på din presentation med dina mikrovågsugnsbilder, eller så här. Det här med det här stadsnätet, eller vad det nu var, när det var fyra samtidigt som krigade om utrymmet. Finns det några regler på antenn, alltså om jag vill bli effektivare på mitt kontor eller hemma, med sätter på en parabolantenn eller ett pringelsrör, finns det några regler för det?
Ja, regeln är att den totala utstrålade effekten, om man säger i alla riktningar, får vara 100 milliwatt. Om du har lust att vrida ihop den till en stråle så att säga, så är det fortfarande helt okej, för den totala utstrålade effekten just det, IIRP, den 100 milliwatt ska strålas ut i alla riktningar. Men om du tar någonting som, alltså du får inte koppla på en förstärkare, men om du fortfarande kan ta motsvarande utstråleffekt och skärma ihop den till en stråle, så är det fortfarande okej. Okay. Egentligen så är det utstrålad effekt totalt. Ja, där är det nog någon som kan, tror jag.
Thomas Lorutänk på Posta Telestyrelsen. Jag jobbar inte på spektrumavdelningen, men jag är radioamatör och känner många som jobbar på spektrumavdelningen. Det är totalt utstrålad effekt, max 100 milliwatt, och det räknas på rundstrålande antenn, det vill säga åt alla håll, även uppåt och neråt då egentligen. Om du koncentrerar det med riktantenn så är det fortfarande så att du får inte gå ut med högre effekt ens om du gör det i en smal loop. Sån är regeln. Det är 100 milliwatt. Sen om du tycker att det är roligt att skicka det i en smal lob bara, eller om du vill sprida runt om, det är upp till dig.
Ja, så har jag fattat det också.
Så alltså kan man sätta en parabolantenn i änden på korridoren, så ja, rikta med sin trafik och också rikta med vad basstationen lyssnar på, och förhoppningsvis får man inte in för många tvärs över gatan då.
Det är ett bra sätt att begränsa basstationens upptagningsområde och därmed öka effektivitet. Ja. Ja, då får du lov att förstärka för förlusten i kabeln. Får du lov att göra. Frågan var om jag sätter en antennkabel på 20 meter som dämpar, då får du kompensera den effektförlusten i antennkabeln med en förstärkare. Men då gäller det att ha koll på hur mycket man har förlorat och hur mycket man strålar ut.
Sen kan man väl säga så att om man börjar fundera på att investera i förstärkare och så, då till slut så har man väl lagt ner så mycket pengar så man kan söka tillstånd om ett eget nät eller ett licenskravt nät för sitt företag kanske.
Bygga sig ett Vimax. Ja, kanske.
En liten fråga. Du nämnde väldigt kort Vimax.
Ja.
Tycker du att det är en säkerhet? Om du jämför med allt det annat där,
om jag jämför det med internet? Eller? För det är ändå det vi ska sälja här, va? Ja. Alltså, hur man transporterar data. Ja, det är säkert så tillvida att du har kontroll på den utrustningen som använder, alltså du får kravställa utrustningen på en annan sätt. Man får inte smutsa ner hur som helst i ett Vimax-band som man kan göra på det här sättet. Huruvida en Vimax-operatör sedan autentiserar sina klienter, det låter jag vara osagt. Men en viktig del är att det är en kontrollerad mediaåtkomst och det är ett kontrollerat frekvensband och man vet hur utrustningen ska få lov att uppföra sig. Och jag tycker ändå att det är ett par viktiga parametrar för att man ska kunna bygga ett publikt nät. Wireless LAN-teknologi går ändå att fuska med så pass mycket om man skulle vilja så att man kan förstöra för andra. Det tycker jag är den viktiga skillnaden. Just det. Det som står, om man går in på Post och telestyrelsens hemsida så klickar man i menyn så här: jag vill prata störningar med er. Så är det så här: ja, det ska du få lov att göra när du har läst de här två punkterna. Och den första punkten är det några av de här frekvensbanden? Vi kan inte hjälpa dig. Så står det. Sen är det ändå så att man kan ta den här radiolagen och där står det uttryckligen att störsändare är förbjudet. Och kan man på något sätt ha belägg för att någon faktiskt har en störsändare som bara liksom saboterar och inte använder det här för något, alltså som bara har som uppsåt att störa, då tror jag man kan få hjälp. Jobbar du på kriminalvårdsanstalten?
Nej, jag är för tidningsmässan i Enköping i våras.
Ja.
Och vi har fått råd och fått svara att det är en större del av det här. Så att det inte...
Härligt. Nej.
Det är försvaret väldigt arg.
Det är bra det.
Jag tror vi hade en fråga där på vänstersidan, eller upphörde den frågan?
Något mer?
Ja, då är det väl 4-5 minuter kvar om det finns några fler frågor. Annars är det ju kvällsaktiviteter med buffé och mingel och man kan prata mer med
Härligt.
Både Hassan och Fredrik och alla andra, så att frågorna lär väl fortsätta kvällen lång.
Gör det säkert.
Tack
så mycket.